Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
God kväll Jönköping, vita, gula, blå är tillbaka. Mitt namn är Karl Andersson och jag är co-skapare av denna podden. Nu låter det som att det här är första avsnittet för säsongen, men det stämmer inte. Vi snarare närmar oss slutet av säsongen. Jag ser att Jonas sitter och svettas här, så att jag ska inte ta tiden allt för mycket här. Men vad som är faktum är att vi börjar faktiskt runda upp den här väldigt, väldigt jobbiga säsongen. Det har varit en ganska intensiv tid nu med mycket matchande. Vi har även haft en trade deadline där HV var en av få lag som faktiskt agerade. Det ska vi gå in på lite mer också. Vi tänkte också att vi kommer försöka dra ihop det här poddandet lite mer nu med tanke på att det är ganska mycket som händer kommande tiden. Innan vi går in på allt det här så hälsar jag varmt, varmt, varmt välkommen Jonas Ragnarsson.
Ja, men tack Karl Andersson. Det var en lite fint intro där. Då ska du alltid fråga hur jag mår så ska jag svara någonting. Och nu svarar jag så här att jag mådde jättebra för några veckor sedan när det var landslagsuppehåll. Då kände jag igen att kunna andas vanligt, inget tryck över bröstet, inget irritationskli och inga risk för falling down incident alla Michael Douglas i filmen med samma namn. Utan man har känt sig normal, eller rimligt normal i alla fall, med både fru och barn och sådär. Och så mådde jag bra och så pikade allting i tisdags när det var semmeldagen. 3 goda semler blev det under dagen. Och så den sista tog jag 18.55 och tänkte nu ska jag sätta mig i lugn och ro och kolla på Färjestad HV. Men så känner man 19.00 att nu är vi i den här cirkulerande cirkusen igen här där man inte riktigt känner att man funkar. Men det blev i alla fall 3 matcher den här veckan och vi kommer ju gå igenom dem här. Men jag får ju ändå ställa frågan tillbaka till dig Karl, hur du mår som HV-supporter eller allmänt?
Jo, men såklart jag kan ju inte påstå att det är bra som HV-supporter. Jag annars själv mår ganska bra. Men just kring hockeyn så hade jag ju en period där kring förra, eller om det var förrförra podden till och med, då jag kände mig lite att, nej, för sjutton. Nu ska jag bara försöka rada upp alla grejer som vi har för oss som gör att vi faktiskt kan lösa det här utan kval. Och det blev en ganska bra lista med ganska, jag tyckte ändå, rimliga saker som pekade för HV. Men såklart för att de här sakerna, ganska rimliga sakerna, ska gå i uppfyllelse så krävs det att det är ett ganska rimligt lag som spelar på isen. Och där, det är ju såklart inte faktumet. Det är ett ganska orimligt lag som spelar hockey i Jönköping för tillfället. Så de flesta av de där punkterna jag rörde upp, de har liksom krossats egentligen. Så i mitt huvud just nu är jag ganska inställd på kval. Det är någonting som vi kanske går in på mer i ett annat avsnitt. Vi kanske nämner det nu. Men om jag säger så här. Trots att jag är inställd på kval så ser jag ändå på det ganska optimistiskt. För att på något sätt finns det ändå ett lag som går väldigt mycket sämre än HV just nu. Oskarshamn då såklart som jag pratade om. Och vi ska ju även säga att Oskarshamn har ju, om HVs mardrömsscenario är att Andreas Pettersson skulle behöva operera sig borta för säsongen, då har ju Oskarshamn ja, fått i princip en lika stor smäll i att Patrik Karlqvist är borta för resten av säsongen nu inför slutskedet och deras kval. Så det är någonting för vi får komma in på senare.
Jag vet hur man definierar en riktigt dålig säsong som HV-supporter. Det är när man nås av nyheter av att bottenkonkurrens bästa spelare är skadad och man känner att det är bra för oss. Då vet man nivån på den egna prestationen under säsongen. Det är där vi är nu faktiskt. Det är... Nej, men alltså jag ser ju det. Du har ju varit den där ungdomliga entusiasten lite av oss två. Jag har ju alltid varit lite gubbgrinig för jag är lite cynisk och ser alltid en katastrof runt varje gathörn när det gäller det här laget. Men nu är vi ju där vi är och vi kommer väl gå in på veckans matcher och naturligtvis och kolla läget i tabellen och sådär. Men jag tänker så här att första punkten på körschemat har vi skrivit ner då det vanliga, det är läget i laget och även då deadline day som var i onsdags kväll, va? Och nubben har ju varit ute och letat då enligt egen utsag och i 2-3 månader efter ja, förstärkningar då, framförallt på backplats. Han ville väl egentligen ha in två namn. Och då ska jag egentligen rent krasst ersätta då Seppele som diskbrock och med all säkerhet inte spela någon hockey mer den här säsongen och även då långtidsskadade Strandell. Och det blev väl napp till slut i en av de dammarna han var. Där fiskades upp en Colby Sissons back som plockas då från finska ligan med ett förflutet i finska ligan. I Vita Hästen först och sen i finska ligan. Och det jag kände var så här, bra, det kom in en kropp till. Det innebär att speltiden minskar då på säkerhetsrisker som Malachti och Sjöholm. Men å andra sidan också blev jag så här lite tveksam i hur HV då jobbar när det gäller rekryteringar. För här ville man då ha in en stor stark defensiv pjäs som egentligen ersätter till Seppele. Och när inte den kravbilden uppfylls så vänder man 180 grader och hittar då en egentligen en offensiv spelare som följer med mycket anfall och producerar en del poäng. Så då blir alltså det här glaset halvfullt eller halvtomt. Så att det är bra att det kom in en back till, men jag tror inte det kanske det är den backtypen som behövs. Så nu får du ta din analys av nyförvärvet här.
Du la upp det som att jag ska vara jättekritisk mot det här nu. Och jag antar att jag får väl sätta på det lilla kritiska ögat. Men om vi tittar då rent krasst så är det ju en Colby Sisson som har såklart hört till i USA och Kanada för det mesta i sin karriär. Han kom ju till Vita Hästen 21-22 och då kom det ju kommit uppgift om att HV till och med var på honom redan då. Med rätta skulle jag ändå vilja säga. Det var ju 49 matcher och 40 poäng han producerade. Samt 11 av dem var mål. Det är väl lite som Theo Charidis i Kalmar i år exempelvis, en väldigt poängsprudande back. Har sen kommit till Kalpar 22-23, gjorde 32 på 54 matcher och i år har han då stått för 28 på 44 matcher. En grej som jag reagerar över lite grann, för att den stora elefanten i rummet är ju att vi behöver en defensiv back. Det är ju defensiven i försvarsspelet som är prio, verkligen. Vi har backar som är duktiga framåt. Vi har Nardella, Kaski. Oavsett hur mycket man kan och vill kritisera Kaski så är ju han ändå tilltänkt som en offensiv back. Och trots att han inte kan träffa mål en gång på 10 försök så är det en man som har högre kapacitet i det offensiva. Även Strålman kan vara där uppe och Hugo Fransson kan man ju debattera om han också har en förmåga där framme. Så det är absolut inte det offensiva som vi har behövt söka egentligen på backplats, utan det är att hitta en kugge som kan hjälpa till och bara stötta upp försvarsspelet från backplats. Och det jag reagerar lite över då är nubbens kommentar i när han då pratar om Colby Sissons när han kommer in. Och då är det ju klart det mesta offensiva. Men så lägger man till det där lilla, men det är ändå en kille som kan hålla uppe sin del på isen. Och jag ska inte undgå att den här killen har en defensiv förmåga också. Han skjuter in det där lilla extra kommentarerna som att det är bara en grej jag reagerar över. Vad tänker du när du hör det?
Nej, men det var ju lite det jag var inne på. Där, att jag säger det att man har en kravbild på en spelare. Sen hittar man inte den kravbilden på den spelaren. Utan då vänder man om bara för att hitta någon och få in det. Sen är det också en sak som skulle kunna, alltså kan bli bra och positivt. Det är, man ska inte underskatta när det kommer in nya spelare som inte har den här ryggsäcken som alla spelare i HV har nu. Att någon kommer in med lite rak rygg och ny energi och liksom ja, ger en liten boost till truppen. Det finns alltid en liten... en grej med det är att det kommer in spelare som inte har varit med om alla de här förlusterna. Att det kan bli en injektionsspruta i trupperna. Sen ska det bli intressant, nu är han väl spelklart på torsdag då, mot Timrå. Och det ska bli intressant att se vem han paras ihop med och sådär. Så men det är väl bara, egentligen är ju det här tecken på att marknaden har väl i stort sett varit stendöd. Enligt Nubben där så var det ju nära med två spelare. Det var väl någon som tackade nej på grund av att det var något landslag han ville satsa på. Och sen var det nära med någon, men då ville de inte klubben släppa sådär. Så att jag tvekar inte en sekund på att Nubben har jobbat 24-7 här sista 2-3 månaderna med förstärkningar. Och det är väl bara att titta egentligen överlag i SHL. Det händer inte mycket. Alltså det är ingen värvning eller något som man verkligen hajade till. Att, jag menar, jämför då vad HV gjorde förra året vid den här tiden. Eller året när de gick upp från allsvenskan. När det kom liksom Kelle här och det var Shane Carrick. Och egentligen på sista dagen. Sen var det ju med KL att den kranen är ju stängd. Så att jag menar, utbudet är ju otroligt begränsat.
Ja, det är ganska intressant att du tar upp det där just med året vi gick upp. För det var ju, HV var ju faktiskt väldigt nära att kunna signa André Pettersson under den vintern. Tyvärr var han ju skadad då och han var ju till och med och tränade med laget. Och det är någonting han har gått ut med efterhand, att det var nära att han faktiskt kunde förstärka HV under inför slutspelet i Hockeyallsvenskan. Och jag har även uppgifter på att en väldigt aktuell man, Kenny Agostino, var på väg till HV också. Där Anders Villander var väldigt benägen om att honom ska vi ha. Och det var tydligen en väldigt hög prislapp som steg upp mot nästan 4 miljoner kronor för att kunna få ut honom från KHL-kontraktet. Han hade en väldigt bra säsong när han kanske gjorde ungefär 40 poäng tror jag, på 50 matcher. Och kunna få in en sån kille att gå upp med, det visar ju på ganska mycket hur mycket HV vill jag lägga för att faktiskt förstärka inför slutdelen av säsongerna. Vi såg det förra säsongen också. Året vi åkte ut och så året i Allsvenskan och nu även i år då när det sägs att vi lagt 2 miljoner kronor. Jag låter det vara osagt. Det är ändå journalister vi fortfarande har att göra med.
Ja, den uppgiften slog väl Nubben ner ett hårt. Det är klart att han jobbar på det sättet och säger inga officiella siffror där. Men det är klart att de få spelare som är på marknaden, det är klart att priset trissas upp. Och de behöver inte vara så otroligt duktiga för det, utan det blir ju att alltså, klubbarna bjuder ju över varandra till slutet. Sen är frågan då, säga att det kostar 1 miljon då han kan spela 9 matcher då plus ett kval. Det är inte mycket, alltså det blir inte många minuter på is för pengen oavsett om den är relativt billig eller väldigt dyr. Så vi får se lite vad det landar där. Men det var väl det vi hade in. Sen har det ju alltid varit lite rykten spelare ut, och den som det har pratats väldigt mycket om sista veckorna, det är ju då, eller var ju då, Fredrik Forsberg. Där det också har diskuterats, där Nubben då bekräftat att det har kommit in en del förfrågningar från diverse lag, men att man inte kunde lösa det. Och det senaste var väl att de ville egentligen byta då med Kaipa, va? Att de ville få Forsberg rakt av. Sen har ju då inte Forsberg själv, för jag har faktiskt inte läst någon intervju med honom, han har väl inte uttalat sig alls sedan han egentligen hamnat på läktaren. Han har säkert fått förfrågningar, men det är väl agenten Claes Elefag som sköter det där då. Och jag har en liten tes att säger agent A så menar de ibland B, och säger de B så menar de D. Det är mycket liksom diskussioner med löner och sådär. Och det är klart att Forsberg sitter ju med en väl tilltagen månadslön kanske på 200 000 i månaden, och då är det ju inte jättelätt att lösa med någon form av lån eller att de ska ta över hela lönen, den klubben som vill ha det, eller att man kanske vill att Forsberg ska gå ner i lön. Då säger han nej, för då är det klart att han stannar hellre i HV med den månadspengen. Så att, det är svårt att säga vad som är svart eller vitt, men man kan väl säga så här, Karl, att det kommer bli en intressant sommar när det gäller Fredrik Forsbergs framtid i HV, oavsett om det blir allsvensk spel, gud förbjude, eller SHL.
Ja, alltså blir det allsvensk spel så är det väl egentligen bara att försöka ha honom kvar, och jag tror att han skulle kanske kunna tänka sig göra det, för att på något sätt har det ju ändå visat sig att han är kanske inte riktigt skap för att spela SHL, och på allsvenskan vet vi ju absolut vad han kan göra, så det är väl egentligen bara utländsk spel som skulle kunna locka honom där, tror jag. Om jag bara får höfta vilt. Annars är SHL såklart. Leksand ligger ju alltid där. Ganska nära hjärta tror jag för Fredrik. Och såklart Färjestad var ju någonting han var ganska nära under tiden han var i Karlskoga också. Så att jag tror att han har alternativ SHL om det skulle uppstå möjlighet för det. Men jag har ju otroligt svårt att se att HV går ur den här situationen utan att HV behöver betala en del av hans kontrakt. Likt Martinsson-kontraktet. Det är bara så scenariot är liksom. Om man inte till och med köper ut vissa spelare liksom Fredrik Forsberg då. Jag tänker att det är fler spelare som kommer ryka på det sättet även nu denna säsongen.
Ja, den absolut tuffaste vägen är att göra en Lex Johan Sundström där som Frölunda. Jag säger till honom att du ingår inte i våra planer, så att du sitter på läktaren och du tränar inte ens med oss, men du får ju naturligtvis i månadslön, att man egentligen fryser ut en spelare till slut då. Och där får man tycka om man vill om det, men det som du säger, att jag har svårt att se att HV går vinnande ur det sista kontraktet, det sista kontraktsåret med Forsberg där, med den väl tilltagna månadslönen där. Men det får väl bli en liten senare pilsner för de styrande. Det finns mycket att fundera över där när man tittar kontraktsbilden där. Och jag tänkte lyfta det och fortsätta på samma spår där. För den stora snackisen den här veckan har väl ändå varit då när vår allas Mr. Maddock och Johan Svensson då hade någon form av, jag säger inte att han svingade, han har säkert på kött på benen. Han brukar ju ha rätt när han säger saker, att HVs spelarbudget den här säsongen landade in på runt 68 miljoner. Och då skulle man lägga till Sissens då, som han då höftade 2 miljoner, vilket inte verkar stämma då, så skulle vi då komma upp till 70 miljoner. Då skulle det vara någon form av världsrekord i SHL, den högsta spelarbudgeten någonsin. Om det kan jag väl säga två saker. Ett är att just inom, när det presenteras sådana här nyheter, så är det ofta svart eller vitt, grått eller, grått finns inte, utan då höftar man lite uppåt så det låter liksom bra att få 70 miljoner, för då har man liksom passerat någon gräns som aldrig har hänt innan. Men jag landar ju också att det spelar ingen roll, för både du, Carl, och jag vet, och alla andra vet ju att HV är i toppen, topp tre kanske när det kommer till löneligan. Sen om det är 68 miljoner, 69,7 eller 60,5, det har jag inte en aning om. Men det enda jag vet, och det har jag sagt nu i varenda avsnitt, att poäng per peng när det kommer till HV, det är också världsrekord. Och då menar jag inte positiv bemärkelse. Så att det är ändå där vi landar. Och en sak till jag vill säga om det är så att jag har inga bekymmer över att HV betalar bra löner. För att det innebär att skulle vi översätta HV till ett vanligt företag och kalla det företaget AB, så innebär att det här företaget AB är ganska attraktivt, att man kan betala höga löner till sina anställda, vilket då i 99 fall av 100 innebär att du har duktiga anställda. Och då är frågan varför inte HV har det, och då är vi igen där att urvalsprocessen går ju så in i snett gång på gång på gång. Så att för mig är det en styrka att HV kan betala höga löner. Sen är det sämsta av det sämsta att utfallet år efter år blir bottenskrap. Där är bekymret. Där är problemet. Med då har vi pratat om, nu säger jag det igen, scoutingen. Att man är noggrann i varje rekrytering man gör, oavsett om det är på kontoret eller till en spelare i en fjärdelin eller en tilltänkt toppcenter. Gör arbete från början. Då får HV jättegärna spränga 75 miljoners fall nästa säsong. Jag skiter i det. För då innebär att vi har pengar, vi går plus varje år. Men investera de här pengarna rätt. Och det är där det går snett. Det är liksom, du kan fråga alla andra klubbar, Oskarshamn har väl en budget på, vad kan de ha, 50 miljoner kanske? Jag vet inte, eller mindre än så. De hade jättegärna haft 68 miljoner spenderat på. Det innebär att det är ett välmående företag egentligen. Men liksom, nu är det där igen, det är, jag har sagt det är som jag skulle vara med 5 dagars och ut och leta de här, vad heter det, ut i skogen, och jag får ha ögonbindel liksom, och köra så här elens julafton innan jag går ut och springer utan karta och kompass och sen hitta rätt kontroll. Det är lite så, någon gång hittar du rätt, men gör du inte arbetet så är du liksom ute i vildmarken direkt och snurra. Så det var det jag hade om de uppgifterna där, så att det var ju nyheter, fast det var ju inga nyheter egentligen.
Ja, jag håller med dig helt och hållet. Att jag tycker det är helt okej att spelare tjänar mycket och att klubbar betalar höga löner. För att på ett sätt är ju det en dragningskraft, att vi vill ge det här till våra spelare. För att vi vet vad ni kan göra för den här staden. Ni kan dra folk hit och titta och föra folk samman i den här fantastiska staden. Nu blev det ju inte så i år, med i en utopi som vi kanske levde i under 10-talet, 00-10-talet. Då är det ju helt fantastiskt om man kan ge den möjligheten till spelare. Och sen det här med då Johan Svensson, när gick ut med det grejen, att jag läste ju någonstans att, jag tror det var Nubbe som sa, att det är inte många spelare som uppfyllt sina bonusar och så vidare. Då är det ju så att hade Isak Brännström gått och gjort 25 mål, eller Tommy Ticka gjort 25 poäng och varit en toppen tvåvägsspelare, då kanske man eventuellt når upp i 70 miljoner eller vad det är. Om alla når sin absoluta maximala potential och gör fantastiska säsonger som tvingar HV att betala ut alla de här bonusarna. Och så kanske plus personalkostnader. Ja visst, då kanske man är uppe på 70 miljoner. Det är kanske den potentiella summan som HV hade kunnat nå om stjärnorna står rätt till i himlen. Men så är det ju uppenbarligen inte då. Det är ju inte många som kommer få sina bonusar idag, om man säger så. Så att det är otroligt viktigt att kunna särskilja vad som potentialen var för den här löneutrymmet och vad den faktiskt ligger på idag.
Ja, men jag hade skrivit ner det också, jättebra att ta upp det, för han så har glömt det. För att det sa ju också Nubben då, att i den här summan då, som kanske var då 68 miljoner, är ju då, som du säger, då bonusar till spelare. Och då blev jag sett nyfiken, så jag var tvungen idag att kolla runt lite. Jag kollade med några före detta spelare som slutade för några år sedan, och han sa att han hade inte varit bekant med mycket bonusar på sin tid, men så kollade med en annan, vi kan kalla någon ledare, en annan förening på hög nivå, och sa att det har blivit ganska vanligt sista åren att agenterna hatar inte att lägga in den här lilla bonusen. Och då är det ofta, då har du liksom i 10 poängs intervall egentligen. Alltså en spelare, gör du över 20 poäng, gör du över 30 poäng, gör du över 40 poäng, så tycker jag det är ganska bra. Alltså då är det rätt höga bonusar. Och då är det ju forwardsidan vi pratar om. När det gäller backar så vill du kanske inte ha att en stabil defensiv back ska ha en bonus på 20 poäng. För då kanske han bara rusar framåt och ska ha sin andra assist. Utan där pratar man mer om alltså istid. Att de når över gräns för en istid per match, alltså sen säsong då. Att det där tickar in då. Men jag tror inte vi behöver vara oroliga, som du säger, att det kommer nog inte betalas ut så mycket bonus i den här säsongen. Det skulle vara tvärtom igen, kanske löneavdrag om du inte gör ditt jobb. Så blir det en spännande företag då. Det kan nog bli värre åt andra hållet. Ja, då ska vi tänka att vi gör så här, att vi går igenom veckans matcher. Det blev ju 3 matcher. Färjestad borta tisdag, Luleå hemma torsdag och Skellefteå hemma lördags. Och lite snabba tankar om tisdagsmatchen. Färjestad borta, på något sätt vet man. Sen vågar jag påstå att HV kanske stundtals var bättre i spelet 5-5. Men det är ju någon form av blandning av juniormisstag. Helt plötsligt är det 4-1 från mittplan eller mittzon. Och någon konstig anledning, det är ett svagt boxplay-spel gånger 2. Och jag har skrivit så här, det är lite som när lillebror står och leker ute på gatan och spelar landhockey, så kommer storebror och vill vara med, och man släpper upp lillebror till 6-6 och man kör till 10. Så trycker storebror på gaspedalen och det blir 10-6 och lillebror börjar gråta och springer in till mamma. Det är lite den så här, så de bostar av HV lite sån här mygga på sommarkväll liksom, på axeln sitter och stör lite. Och det var en intervju med någon Färjestad, spelat 2 perioder, ledning 4-1. Det är vi inte bra idag, vi måste upp mycket. Alltså han sitter liksom arg så här i intervjun då. Och nej, det är klassskillnad. 4 möten mot Färjestad, 0 poäng till HV, 12 poäng till Färjestad. Det är liksom där. Det är den skillnaden som skiljer toppen mot botten. Jag har inte så mycket mer att säga om den matchen, så att vill du ta Luleå hemma i torsdags istället, så varsågod.
Ja, Luleå. 3 poäng. Om man skulle fråga Johan Lindbom så skulle han vara jättenöjd, för att han skiter hur spelet ser ut, för att det är 3 poäng. Spelet spelar ingen så stor roll om man spelar bra eller dåligt. Det är poängen som ska in. Och visst, det kan ju vara förståeligt om man känner att det faktiskt är en rimlig chans att vi går om något mer lag och faktiskt går förbi. Men så som jag tänker på det nu är att jag är ganska inställd på kval, och då är jag ju mer intresserad av hur spelet ser ut inför att vi ska faktiskt möta Oskarshamn. Och så som HV kom ut mot Oskarshamn, eller Luleå menar nu då, i torsdags, det var ganska oroväckande tyckte jag, för att det var ett lag som var ganska nervöst, om man säger så. Jag var lite snabb på Twitter-knappen och skrev att det här var bara dåligt, men med tiden så kändes det som att det växte, att det här är ett lag som är, de har riktigt kalla fötter, de har resfeber. Allting vad man egentligen kan koppla i samband med nervositet, för att det var inte en passning som satt på bladet. Jag tror att spelarna var i princip, en var nere i vänstra sarghörnet, en var nere i högra sarghörnet, en var i det offensiva sarghörnet och en var i vänstra offensiva sarghörnet. Och så var det en i mitten då på något sätt. Och ja, ni kan ju förstå hur lätt hur lätt det är att passa till de här och kunna hitta de här gubbarna. Jag tror att vi var så utspridda och var så långt ifrån som en samlad femma som det egentligen bara gick att vara. Så det var inte så väldigt roligt att se det, speciellt då inför att man, det går ju inte annat än att man försöker föreställa sig hur det här laget kommer kunna stå sig i en match 1 i ett kval mot Oskarshamn. Det är väl lite så här som jag tänker Malmö-Brynäs utspelade sig, att Malmö fick förbereda sig så pass länge och var ganska coola och drog direkt i en 3-0-ledning egentligen i matcher. Det är väl egentligen mardrömsscenariot som jag tänker att det här skulle kunna utspela sig också. Men till spelet då, öppnade uruselt. På något sätt hittar vi en ledning 2-1, och som jag vet att du kommer att ta upp alldeles strax, så tappar vi in till 2-2, och så en soloprestation gör att vi gör 3-2. Det är bara att tacka Oskar Ståhl Lyrenäs för de här 3 poängen egentligen, det är väl bara att säga. Vad tänker du?
Nej, jag skrev väl på X, som man numera ska säga, att det var någon blandning av Fru Fortuna med Matjord och individuella prestationer signerade Stål Yrenäs och Dickov. Och någon gång har man ju medstuds också, så att man kanske förtjänar sådana här seger ibland, och HV behövde verkligen det. Och jag var ju på plats i torsdags, och med den tredje perioden där, jag kan nog ta fram 7-8 videoklipp där HV-spelare egentligen har pucken under kontroll, men blir av någon anledning sönderstressade och lyckas inte få ut, alltså inte ens sarg ut, inte ens icing puck. Utan när jag går upp till blå och Luleå kan rulla ett varv till i anfallszon och ett varv till, och man satt ju faktiskt bara väntade på kvitteringspucken, och framförallt när de får chansen i 6-4 med, vad är det, 2:30 kvar eller något, då var det nära hjärt- och lungräddning där på sektion B när man satt och mådde skit i stort sett. Men det var ändå, alltså, prestation.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Konen var inte bra, men det, så tänker man att HV har ändå det där hemmaplansgrejen, att det blir en mental grej då, att de ändå hittat sätt att ta poäng på hemmaplan fast inte spelet funkar. Och nej, så att Dickov står Lyrenäs, och framförallt kanske också en djävulsk moral får man ändå säga. Det slängdes och täckte skott, och det fanns någonting där. Jag såg faktiskt lite förbannade HV-spelare som brann för det här, var på domarna och var på motståndarna, och det fanns någon glöd i ögonen som jag tänkte och tror väl kanske fortfarande att det finns ju någonting där, någon vilja någonstans långt inne där, att de har förstått det prekära läget och sådär. Så det var väl ändå torsdagsmatchen, 3 poäng. Och sen då den matchen som ligger då närmaste tid, det är ju då lördags eftermiddagens drabbning mot Skellefteå som kommer till Husqvarna Garden med 7 raka bottasegrar tror jag, va, på schemat, innan de fortsatte ner till Genève för att spela Champions Hockey League. Och jag tänkte att det här blir seger, för att HV har väl 3 raka hemma mot Skellefteå innan. Jag kände fullsatt hall lördags eftermiddag, det brukar vara det här som triggar igång det här laget. Och ja, det var redan där, det var ju seg första perioden, var inget alls bra. Sen så tycker jag nog faktiskt att den andra perioden igår eller lördags var en av de bättre jag sett den här säsongen. Då fanns det, då vann man de här 50-50 situationerna, man fick de här långa anfallen på motståndarna, man tryckte ner Skellefteå riktigt mycket några byten. Men sen är det som att när det kommer till de här klara lägena, när det står 6800 eller något och ropa skjut, så ska det alltid letas en svår passning i sidled. Det ska alltid tittas upp och se vad det finns, någon medspelare som har ännu bättre läge än vad jag har. Och jag tror att det är någon form av mental, att du spelar inte hockey instinktivt, utan du tänker hockey för mycket. Du letar lägena istället för att bara gå på ryggmärgshockey och lägga puckar på kasse, köra de där styrningarna, få med de här skitmålen som jag tror inte HV har gjort jättemånga den här säsongen. Och så att då sitter man ändå inför tredje. Men jag vet, du var på plats igår och jag satt ju för tvn där, så att jag vet inte, ta igenom din resa eller tredje perioden, eller vad du hade för tankar och idéer.
Nej, men det är väl egentligen exakt så som du tänker också. När det rann iväg till 0-2 där, så då tänkte man egentligen, vad ska det här sluta egentligen någonstans? Det kan ju inte bli sämre i andra perioden än vad det var nu i första, för att det var ju ganska ett väldigt tamt lag som kom ut. Men som du säger, så evolverade det sig till att bli en av de bättre perioderna man absolut sett denna säsongen. Den är väl uppe i paritet med någon av perioderna vi gjorde mot Frölunda borta exempelvis, och säkert någon mer hemma där. Du är absolut i toppen i alla fall, och den liknelsen jag skulle vilja göra gällande alla de här passningarna och öppna lägena. Det är väl egentligen en skidskytte liknelse jag vill dra där. För jag hörde idag, det var Johannes Tingnesbø, för er som följer skidskytte, hade pratat med Sebbe Samuelsson som har haft en liten trevande sång också. Det går ju inte än att beundras av den här Tingnesbø, hur han kan vara så pass dominant överallt och kunna stå ett fjärde skytte och dra ner fem snabba träff på 15-18 sekunder. Då frågade Sebbe, vad gör du Johannes? Eller hur gör du? Vem är du? Vad är det här du gör? Och då hade tydligen Johannes sagt, Sebbe, du må vara med dom när du kör skidskytte. Då fattade inte Sebbe först vad han menar. Men just att du behöver inte förstå hur allting fungerar. Du behöver inte se allting som händer och kunna reagera och agera på det. Utan du behöver spela mer dumt. Du behöver gå på dina känslor mer helt enkelt. Och alla de här lägena som uppstår i Skellefteå-matchen kan jag inte bara... Det klickade så. Såklart, vi behöver ju spela på känsla om någonting. Vi har känslor för klubben och låt oss då föra över de känslorna till att hitta en känsla i det här spelet. Vi kan liksom inte titta på alla övningar vi gör på träningarna och såklart det går att mata in och banka in i skallen på till viss mån, men på något sätt måste du ändå känna det och känna den här känslan som Johan Lindbom har i förtroendet i spelet för att, så att du som spelare också ska kunna utöva det på det sättet som han vill. Och det gäller ju inte bara försvarsspelet såklart, utan det gäller ju de här situationerna som uppstår när vi har ju faktiskt chans att kunna kvittera och till och med ta ledningen med alla de här lägena som vi producerar i andra perioden. Men allt för ofta så passar man bort de här lägena och man söker inte en passning för mycket. Man söker ofta 2-3 passningar för mycket i min åsikt. Och det är en sak som jag tror är väldigt, väldigt svår att träna bort i det läget man ligger i nu. Jag ska absolut inte sitta här och säga att det är enkelt att släppa greppet om klubban. Inte hålla riktigt lika hårt i klubban. För jag vet hur mycket jag brinner för det här. Jag vet hur mycket Jonas brinner för det här. Jag vet hur mycket 140-200 000 andra människor som håller på HV brinner för det här. Och då är det inte världens enklaste grej att släppa taget om klubban lite grann. Och bara sikta och skjuta snarare än att hitta ett passningsmoment in i mål.
Jag gillar ju att du kom ut här som lite skidskytteexpert. Jag vet att du gillar skidskytte. Vad är han hette? Kalle Grenemark. Var inte han på statiskt av 19 sekunder. Klockan, boom, klockan 3. Mitt i prick klockan 12. Ja, det vad skulle vara med dom eller vad sa du? Han skulle vara med det.
Ja, du må vara med dom.
Dom är vår dom, Sebastian. Så det är HV ska vara, ni ska vara med dom, ska ni vara. Ja, akkurat. Ja, nej, sen har jag en sak som jag tycker avgjorde matchen igår. Det är när det byggs upp energi i hallen, arenan, det är fullsatt en lördag och HV får PP. Och PP:et är uselt. Det hörs lite spridda burop, det blir lite visslingar. All momentum, all energi bara rinner av HV-spelarna. Några bra byten igen, bygga upp, nytt PP, pyspunka igen. Bu, nej, skjut! Bygga upp igen, kommer ett PP till, uselt. Så 5 PP igår, jag tror inte de skapade en bra målchans i dem. Nu kanske jag överdriver för att få fram min poäng här. Där tycker jag den matchen förloras. Där räckte att vi gjorde mål i ett av de här, då hade det lyft. Och sen en annan sak, nu var inte jag på plats igår, jag satt framför TV. Man kan luras ibland av dåliga ljudupptagningar, att man inte hör hur atmosfären är. Men HV ligger under med ett mål i sista perioden. Tredje perioden börjar. Det är typ halvtomt på sitt plats, då står folk fortfarande i baren. Klacken kör någon trött ramsa. Där de första minuterna i sista perioden, där ska det vara ett ramalama. Där ska ju folk vara där och liksom bygga upp den här energin igen. Det kändes att de låg under med 0-3. I sista perioden och folk står kvar i baren. Och sen gör ju Skellefteå 3-1 och då är det liksom ridå ner. Spela av matchen bara. Så jag blev så här, jag satt hemma. Varför är inte folk tillbaka från sina platser när tredje perioden börjar? Varför är det inte något tryck från ståplats om det är när första teken går i matchen? Den här energin hela tiden, den måste liksom på något sätt, skapa inte spelaren för publiken göra det. Skapa inte publiken för spelarna. Alltså någon form av växelverkan ibland. Och den fanns tycker jag i lördags, eller i torsdags mot Luleå, sista 7-8 minuterna. Då var det faktiskt bra tryck i arenorna. Folk på sittplats är med och stöttar. Det blev det här, då gav man energi till spelarna, spelarna ger energi till läktaren. Men sista perioden, första minuterna igår, det var som att det var en träningsmatch i augusti. Det var som att folk bara, nej men de vände inte det här. Och det var 1-3 och det var liksom, det mumlades lite. Det var bara så här, liten grej jag störde mig på, att det inte var mer jävlar anamma och mer tryck. en lördag inför en sista period. Det var det jag ville säga också.
Ja, det är ju faktiskt en grej. Nu när du säger det så får jag bara minnesbilder från David Petraseks tröjhissning. Då var han inne på det här. Jag tror han, det var ju slutet av hans tal som han var inne på. Och ni är en helt fantastisk publik här inne i Kinnarps Arena som heter då. I grundserie, ni är okej. I slutspel så växer ni till värsta tigrarna. Och jag kan inte mer än hålla med om det. För att det ska ju inte behövas till den mån som det idag behövs. Men vårt lag behöver ju det här stödet för att kunna producera. Utan det här trycket så ser vi ju tydligt vad som händer. Och jag vill faktiskt säga att både ståplats och sittplats har varit en av de sämre säsongerna som jag har varit på, absolut. Det är ganska, man är lata tycker jag. Visst, folk klappar med mer nu liksom, men det är trött bara. Och jag köper helt den här känslan som du hade i Luleå-matchen. Och jag vet ju att du var på plats och jag är alltid på plats också. Det var ett annat tryck då. Jag vet inte varför det uppstod. Det är ändå en torsdagsmatch och det var färre folk. Jag vet inte om det, jag har egentligen, det är inte att vi har någon speciella rivaler med Luleå heller för den delen. Nej, konstigt, och det är en grej som jag tycker behöver skärpa sig. HVs publik och fanskara är otroligt duktiga på att ta sig till arenan och fylla ut arenan under en hel säsong. Det där är inget snack om det, men att faktiskt vara en bra hockeypublik på plats och bidra med bra stämning, ja, det är en grej som vi är bra på sista minuten och första minuten egentligen. Annars så har vi inte så jättemycket mer på exempelvis Linköping eller andra arenor där vi säger oss vara mycket bättre än. Så det är min take och jag håller med dig helt och hållet, Jonas.
Nej, då är rätt. Vi har ju tagit upp det innan, så att man kan ju bara gå sig själv hur man känner när man går till matcherna. Det är ju mer liksom på väg till en begravning än till en fest. Men någonstans så, jag skrev det också för en vecka sedan, att liksom, älskar mig som mest när jag förtjänar det som minst. Det är lite där vi är nu. Nu hjälper det inte att hålla på och gnälla egentligen. Nu sitter vi och gnäller här. Men det är ju bara att vi visar våra känslor. Men när man väl går till arenan nu sista matcherna. Vad fan, bara kör lite vilt nu istället. Och håll ihop det. Sen vet jag, det här kanske är en liten känslig grej då. Men det verkar ju vara någon form av stök i klacken med olika lite grupper som drar åt olika håll där. Men då får ni ta något teamsmöte och komma överens nu då. Och fylla ståplats och... Så gör vi något sista försök, de sista hemmamatcherna, och sen så blir det kvar, så blir det kvar, och då får vi låtsas att det är någon form av fest, och så får vi lura varandra och stå där och skrika då. Sen får vi igen då vända på vända sten på Vätterstranden sen efter säsongen och sparka folk till höger och vänster, men nu får nog på något sätt få alla bara samsas nu, och även om man är trött företagare på sitt plats med slips och räkmacka, eller om man stå på ståplats och skriker sig hes, så får vi ha något samma mål nu sista månaden här. Det är lite så, det är lätt att säga, men då får vi på något sätt landa i det bara. Och det är som jag säger, vi har en trogen hockeypublik i Jönköping, men jag tror att det har satt sig mycket mentalt även på supporterna de sista åren, att det är inte så festligt att gå. Man är där och man älskar det här laget, men du får ju ingenting tillbaka. Det är som jag sagt, det är som att bli sviken av sin kärlek vecka ut och vecka in, men ändå är man trogen och står där. Så på något sätt bara, och det jag tror också att ståplats måste förstå en sak, att ni är den som, ni driver arenan på något sätt. För är det högljutt och livat på ståplats, så förr eller senare, om laget bjuder till, så kommer sittplats också vakna. Det är så, det är en jättelång process nu, jag vet det. Jag vet själv, jag sitter på sittplats ibland och man är liksom, man vågar knappt jubla längre för folk tittar snett på en. Vad fan sitter du och jublar och ställer dig upp? Och ja, det gör jag, för jag älskar ju det här laget. Så då får vi bara lägga ner allting nu, så bara kör vi rätt in i kaklet sista månaden, och sen får vi rensa upp i träsket sen efteråt eller något. Ja, har du Karl Andersson. Det återstår 9 matcher av grundserien säsongen 23-24. Ge mig i procent HV i kval, inte kval.
Då säger jag 70% chans att vi hamnar i kval. Och det är nästan en siffra som jag känner är lite i underkant för att vara optimistisk. Men varför säger jag 70%? Jo, jag tänker så här, att just nu har vi 5 poäng upp till Rögle och Malmö. Vi har 8 poäng upp till Modo. Det kan jag knappt fatta hur det plötsligt blev 8 poäng. Bara sådär snabbt. och Modo är på slutspelsplats liksom. Rögle och Malmö och Modo har nu haft sina svackor egentligen, vilket jag vet att du håller med mig helt om där. Så att jag ser inte varför de skulle gå sämre. Samt att vi möter alla de här tre lagen fast på bortaplan, och där vet vi hur effektiva vi är, så det är egentligen tre gratispoäng som alla de där tre lagen får, så att vi måste hämta in ytterligare tre poäng mot övriga lag som vi möter, och där har vi också tuffa matcher. Det här ska ju egentligen vara de enkla matcherna vi möter dem i, så det är egentligen två argument där. Och mitt sista argument är att även om vi skulle lyckas ta igen och vara inom 2-3 poängs mellan avstånd till de här lagen och allting kommer ner till de sista kanske 2-3 matcherna. Vi har ju varit i ett sånt läge kanske 5-6 gånger under den här säsongen, och vi har inte tagit vara på de lägena innan, förutom kanske någon gång i en live-tabell som de var inne på. Så jag ser inte vad 17 skulle vara skillnaden nu egentligen, om vi faktiskt tar det där steget när det är som mest nervöst och anspänt. Vad pekar för att faktiskt HV skulle ta det här steget och kliva över och vinna en viktig match när det faktiskt hänger på en match? Jag ser ingenting som skulle göra det här läget till görbart att ta det klivet. Så jag säger 70%, men jag hjärtat säger kanske mer, nästan magkänslan säger nog mer 80%. Vad säger du?
Nej, jag försöker ju bara titta lite mer statistiskt på hur många poäng det skulle krävas och vad det ger för snitt. Och ja, kanske 62-63 har vi pratat om. Då ska HV upp på 1,6-1,7 per match. Men problemet är med HV att vi har taktat typ 1,1 poäng per match i stort sett hela säsongen om man slutar. Och vi var nära ett par gånger. Då var det en poäng. Jag vet, jag satt någon match, och det var i december, och tittade live-tabell. Då var HV över strecket, vet jag. Några sekunder, någon minut. Och sen blir något baklängesmål och mål på andra arena. Så var ner på 13:e plats. Och jag tror att vi har legat på plats 13 nu i 40 omgångar, tror jag, i rad. Och det, alltså, det räcker ju att säga så egentligen. Det är som du säger. Och vissa då, om man då halmstår och letar livbojar och liksom ringer en vän och då är någon livlina och säger att ja, men förra året då, förra säsongen då. Jo, men det som hände förra säsongen egentligen efter tränarbytet där, det hände ju aldrig mer egentligen på det sättet, att HV vinner matcher på dess mest outgrundliga sätt, och Ortio står på huvudet och André Pettersson skulle förmodligen bli MVP i NHL varje vecka så som han spelade. Det var ju mer briljans utöver allt det rimliga och normala som hände då, att det blev den poängutdelningen som gjorde att vi klättrade över strecket. Så att, och det lyftet kommer ju inte. Du kan summera den här veckan, 3 matcher, 3 poäng. Veckan innan där kanske 4 poäng på 2 matcher. Ja, men slutet så är vi ändå nere på en poängproduktion som inte räcker. Och det har ju inte blivit något lyft. Och jag ser inte heller att vi har de spelarna som är i den formen heller som skulle kunna göra en André Pettersson. Jag ser inte att André Pettersson kan göra en André Pettersson den här säsongen igen. Det var ett rätt tydligt exempel igår. Är han i zonen och i den formen som han var då, då gör han mål på straffen. Sen är aktionen som leder fram till straffen, det är så sjukt bra. Det är på sån nivå som är så hög att då är han ju en av de bästa spelarna utanför NHL, punkt och slut. Men ska han orka det, dra det, komma upp på den nivån igen? Jag ser inte det. Jag ser inte att Ortio skulle kunna studsa bak. Han har väl mer andra slips nu. Dickov skulle kunna stå på huvudet om man får förtroende. Nu var lite märkliga ingripande igår. Det var väl lite studsar och fel håll. Men jag ser inte att det finns de spelarna i truppen som skulle få någon form av Lidnes knäpp och börja leverera på en helt sinnessjuk nivå. För att grundfelet den här säsongen, det är ju ändå, hur vi än vänder, det är ju spelet i egen zon med och utan puck. Och det kommer inte ändra sig. Har det inte ändrat sig på 43 omgångar så kommer inte det ändra sig på 9 heller. Så att, vad sa du, 75? Vad sa du, 70-30? Ja, jag landar väl, ja, 65-35. Men det spelar, alltså, det vill till något extremt nu, och då vinner på det också, för att Malmö har haft sin svacka när han hade kokat en botten några till. Där har du en spelare som levererar varje kväll för dem, så ger de chansen att vinna. Modo hade sin svacka, men under de här, säg de, det var en 10-matchersperiod när de två lagen var dåliga samtidigt, då fanns alla möjligheter, men då kom inte de här poängproduktionen, det lyfte aldrig riktigt. Det var kanske en förlust, sen en trea. Men sen kanske en tosk i sadden och så är det en poäng. Och så slutar jag, så kanske det blev 1,5 kanske en vecka. Men så tittar du i tabellen, då har du tagit in liksom 4 poäng under den 10-matchsperioden när Modo inte vann en match knappt. Så att, nej, jag har varit till förra veckan har jag sagt 50-50. Men då hade jag räknat med seger mot Luleå och Skellefteå att Modo inte skulle vinna mot Timrå igår. Då hade min kalkyl hållit, för då har vi ändå kvar att möta Modo hemma den 29 februari. Vi har Malmö i sista och vi har ändå då Rögle som av någon outgrundad anledning är inblandade. Vi har också dem kvar att möta. Men då kan du också räkna bort Växjö borta. Hand upp för den som tror på poäng där. Det var ingen som räckte upp handen här. Så, och då kan du ta bort 3 och då är det rent. Då kan jag sitta med min kalkylator här på kammaren och räkna ut det här. Så att, nej. Jag säger 70-30 då. Och sen, nu kommer vi göra så att vi kommer spela in varje söndagkväll, tänker jag nu, till den här säsongen är slut. Och vi kan sitta här nästa söndag. Det är 2 hemmamatcher på schemat. Det är Timrå hemma torsdag. Det är lördag hemma. Eller Frölunda hemma på lördag. Och, men då är det ju enkelt. Det är bara 6 poäng som gäller. Det är bara 6 poäng. Inte 5. Inte en seger vid fulltid och en straffseger. Det är 6 poäng som gäller. För Malmö och Modo kommer takta sina poäng nu. Och Rögle har den kompetensen att de också kommer ta sina poäng. Det är inget lag av de här som kommer falla igenom och ha 8 eller 9 raka toskar i slutet nu. De är för bra för det. Så att, nej, jag håller med dig. Jag säger 70-30, så tar vi det därifrån.
Ja, Jonas. Innan vi rundar av här så tänkte jag bara att jag bara fick en känsla att nu sitter vi liksom här igen. Andra året i rad där det är så här pass jobbigt, och såklart vi har haft andra jobbiga känslor med, jag minns ju att det var otroligt jobbigt att börja slutspelet i Hockeyallsvenskan få gå upp, för att vi hade på ett sätt en jättestor press att det här ska ju vi klara. Det kommer inte bli lätt, men det här ska vi klara ändå med den truppen vi har och det spelet vi har presterat. Men nu sitter vi här i de här mer negativa bemärkelserna. Man kan vara rädd och nervös och ångest för ett slutspel, men det är ändå i goda förhållanden man är där, för att du ändå jobbat i dit. Jobbat har vi gjort oss ner till kval snart, om det går riktigt illa. Och egentligen, med att vi avslutar den här podden nu, så bara jag läste en ganska intressant text här på X, för att varje säsong det har gått lite sämre eller sämre perioder så brukar det komma ut en lite sånt här längre manifest av någon. Ja, någon på X eller diverse sociala medier. Jag tyckte den här var ganska intressant. Det här har man sett egentligen under ganska många år att det kommer ut. Så det här är från friskvårdsskeptiker på X. Och han skriver, då citerar jag honom nu. Det är orimligt och bortom allt förstånd hur vår klubb med alla sina förutsättningar under så lång tid har lyckats misshandla sig själv. Så jävligt med dåraktiga beslut och felaktiga val över hela skalan. 14 års Golgata-vandring med undantag för ett litet gasflyktigt ögonblick 2017. Då alla stjärnor på himlen plötsligt fattade tycke. Har vi kontinuerligt och med stadigt taktfasta spadtag grävt vår egen grav ner till ett djup där liket numera ligger fast förankrat i den svartaste gyttja utan något hopp om frälsning eller återfödelse. Så många stenar som har vänts, så många omtag som har tagits, så många samtal som har förts, så många förändringar som har gjorts, så många utredningar som har uträtts, och inte ett öre har vi fått för alla påstådda ansträngningar. Min hund, som för övrigt äter avföring och jagar sin egen svans, kan redovisa ett bättre resultat gällande uppnådda mål än vad föreningen HV71 ens kan drömma om i sina vildaste fantasier. Jag är så trött på vår oförmåga. Jag är så trött på ursäkter. Jag är så trött på aldrig infriade förhoppningar. Jag är så trött på förstörda helger. Jag är så trött på att stirra upp i taket efter ännu en förlust. Jag är så trött på att ligga vaken och gnissna tänder över tanken på ännu ett kval. Jag är så trött på att hänga upp mitt liv och mitt mående på ett lag som aldrig kan bjuda tillbaka. Jag är så trött på HV71. Fan också! Punkt slut, end citat.
Det var lite fint ändå, vackert formulerat, fast det var ett tråkigt ämne, och jag kan väl bara skriva under på varje ord och varje stavelse i den texten av friskvårdsskeptiken, va? Heter han, va? Ja. Jag har läst hans texter förr, han skriver väldigt bra. Får du säga det, bara vara med och bjuda in honom en dag på podden kanske. Innan vi avrundar då, så ska jag ge mig min, er min Spotify-lista för nästa vecka. Och det här gör jag i samarbete med en HV-supporter sprungen från Gnosjöskogarna, Oliver Pettersson. Så att listan är så här. Fan, fan, fan med Tåström. Det är över nu. Det är Gyllene Tider. The Bottom is Nod, Timbuktu. När guldet blev till sand med Peter Jöback. Slå mig hårt i ansiktet med Thomas Stenström. Och kan få även fortsätta Stenström med Andas in, andas ut. Men så avslutar vi ändå med ett Björn Ranelids mirakel. Så man får aldrig upp fast det ser mörkt ut. Jag säger så här, ta hand om er. Lev väl så kan ni andas in, andas ut till torsdag 19.00. Så tar vi på oss ångestkostymen så kanske vi syns på garden. Ta hand om er. Tack och bock. Hej hej.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.